Jag heter Per Granqvist och det här är Perspektiv.
Jag vet väl ingenting om de människorna. Det kan vara så att de har ett fantastiskt socialt nätverk. Men det kan också vara så att jag var den enda personen som de pratade med och fick beröring av på en hel vecka.
Den där rösten, den tillhör Helena Backlund Wasling. Hon är forskare i neurofysiologi vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Vi sitter på hennes vind, för det var det enda stället det var tyst i hennes hus. Och vi sitter så nära man kan komma en annan människa utan att röra vid dem. Jag läste om en undersökning där det stod att vi rör våra telefoner 100 gånger per dag. Det är oftare än vi rör vid varandra. Inte ens våra partners får så mycket beröring. Och för en del människor, ja, då kan det gå flera dygn innan de får möjlighet att röra vid någon annan person. 40% av alla svenskar lever trots allt i ensamhushåll, läste någonstans. Och vårt förhållande till fysisk beröring, ja, det är något jag funderat mycket på, inte minst efter några av de samtal jag haft här i podden. När jag diskuterade manliga skitbeteenden med Peter Svensson, då poängterade han att många män sett och lärt av andra att det verkar okej att ta för sig av andras kroppar genom att ta på dem. Ett slags sätt att visa uppskattning som förstås också kan vara en invit. Och det här är inget försvar för det utan mer ett konstaterande. En del av de här männen kanske inte vet bättre. För de har inte lärt sig hur man ska förhålla sig till andra människors kroppar. I ett annat avsnitt så pratade jag med Eva Röse om effekterna av MeToo. Och vi konstaterar att vi nu befinner oss i en brytningstid när kvinnor i första hand slutar acceptera att andra tar på dem. Och att barn, de får lära sig att säga stopp min kropp redan på dagis. Och den nya samtyckeslagen, ja, den har ju vänt upp och ner på den här gamla juridiska normen om att alla kvinnor vill ha sex om de inte meddelar annat. Efter MeToo så var det en hel del män som sa att de inte förstod skillnad mellan en vanlig kram och vad som skulle kunna kallas för ett övergrepp. Och jag tänkte två saker när jag hörde det. Först tänkte jag att om man inte kan skilja på det där, ja, då kanske man ska undvika att ta i andra människor överhuvudtaget. Men sen tänkte jag mer och förstår också känslan som de där männen gav något slags uttryck för. För hur förhåller man sig till andra rent fysiskt? Genom att nudda vid någon annans på ett visst sätt så kan man ge uttryck för en känsla som kan uppfattas olika naturligtvis. Men det kan också vara ett sätt att faktiskt visa en uppskattning, att som erkänna att den andra människan finns på något sätt. Men när det gäller beröring så gäller ju inte den där gamla gyllene regeln. Rör inte andra som du själv skulle bli berörd, för det är kanske inte allt på samma sätt. Tänk bara på dig i sängen. Den beröring som får dig att bli kåt är inte nödvändigtvis den som gör andra människor kåta. När jag bestämde för att jag ville förstå mer om vårt förhållande till beröring visste jag att jag ville träffa Helena Backlund Wasling. Det finns bara en dryg handfull forskare i världen som intresserar sig för beröring, hur det funkar, vilka snaps som är inblandade, vilka effekter det får för vårt välmående etc. Och Helena, hon är en av dem. Hon har det som skriver en alltså utmärkt bok som heter Närmare och som är en intressant sak som beskriver kopplingen mellan mer beröring och förbättrade sociala relationer. Man kan varmt rekommendera den faktiskt. En sak i forskningen som fascinerat mig är att vi tycks ha en förmåga att själv korrigera avstånden till andra människor till ett avstånd som känns mer okej för var och en av oss. Om det här var i Helenas bok eller i någon annan forskningsstudie jag läste innan jag träffade henne, ja, det har jag faktiskt glömt, men det var det här som gjorde att jag fick idén om att vi skulle inleda intervjun med att sitta väldigt nära varandra för att känna på det där lilla obehagligt att vara för nära. Innan du får höra fortsättningen så vill jag uppmana dig att tipsa en vän om podden Perspektiv. Dra nytta av dela-funktionen i appen du använder för att lyssna på det här och så dra det till en polare. Som vanligt når du mig på perspektiv@pergranqvist.se om du vill mig något eller via Instagram där jag heter Per Granqvist rätt och slätt. Med detta, tillbaka till mitt samtal på vinden. Här är Helena Backlund Wasling. Så jag tänker att vi sitter jättenära.
Ja.
Det är så roligt att börja där. De är ju nära man får känna. Nu tycker jag det känns liksom. Vi är med en bord nära varandra. Men det är liksom, hur nära får man komma innan det känns konstigt?
Men det är ju lite som jag skrev i boken, att om vi hade stått på den sibiriska steppen nu och varit liksom så här nära och pratat med varandra, det hade ju varit jättekonstigt. Men om vi hade suttit på en buss i Bombay så hade det varit kanske långt ifrån.
Nu är du 10-15 centimeter från mig och det känns för nära för mig. Men om sagt på en indisk buss så känns det här ju...
Och dessutom behöver jag progressiva glasögon så att jag ser inte ens dig. är så nära, du är liksom helt suddig.
Min producent tycker det här är toppen, för då hon tycker vi ska sitta typ knä på varandra, för då blir det bäst ljud liksom då.
Ja.
Men vad är det som avgör, är det, kan jag tycka att det här känns okej och du kan tycka att det är för långt bort, eller vad, alltså, hur?
Ja, men man har väl träffat folk som man känner att man vill rygga tillbaka hela tiden för att de är så lite för nära. Jag har en kollega som alltid är så där väldigt, väldigt, så att man måste liksom luta sig bakåt när man pratar.
Luta sig utåt liksom.
Ja.
Men är det någonting som är kulturellt, eller är det någonting som är hur vi är programmerade?
Nej, men det kan vara hur man är programmerad helt enkelt. Att vi är olika känsliga för den här närheten. Vi har lite olika murar och skydd liksom, som osynliga runt oss.
Och vad kommer de murarna och skydd? Vad dyker de upp liksom?
Det är jättesvårt att säga. Jag tror att det är massor av saker som påverkar sådana grejer. Mm. Och det kan vara vad man har med sig. Det är nog mest vad man har med sig, tänker jag. Men också lite genetiska faktorer. Alltså, har du en dragning åt det lite mer asociala hållet, kanske en dragning åt autismspektrat eller så, då har du oftast en lite större sfär runt dig som är din privata. Men det beror väldigt mycket på hur du har blivit hanterad, hur dina föräldrar har varit med närhet och intimitet. Men sen så tror jag också att det är kulturellt betingat, så som vi lever i Sverige idag, så lever ju vi generellt alltså med väldigt stor luft runt oss. Vi bor väldigt få i ganska stora bostäder till exempel. Om du jämför, du behöver inte gå tillbaka många år, så kunde man leva 8 personer i en tvårummare. Där kan man inte ha krav på att det ska vara en meter runt den som hela tiden är fri från andra människor. Det går liksom inte.
Ja, just det. Mm. Så det är också levnadsförhållanden i tidiga ålder.
Mm. Mm.
Men kan vi veta att folk var närmare varandra rent fysiskt förr?
Ja, det tror jag nästan att man kan, med tanke på hur man var tvungen att sova nattetid. Överhuvudtaget kan man också prata om...
Jag tänker tvärtom, att man slår raska fötter jättenära. Så när man kom ut på stan så bara gick man så här med armarna och liksom bara slår ner lampan. Men att man viftar runt bara för att, åh, vad skönt att få lite.
Ja, det kan hända att det var så. Det kan hända att det var så. Och om vi tänker liksom 50-100 år tillbaka i tiden, så hade vi ju också, och vi kan återkomma till det mer sen, vi hade ju också en attityd till närhet till varandra på ett mycket mer, vad ska vi säga, kyskt sätt, eller på ett sätt som var mer att man värnade om det privata. Idag kramas vi i varandras hallar när vi ska bjuda varandra på middag, lite grann oavsett hur väl vi känner varandra. Det gjorde man inte på den tiden. Så att du kan ha rätt i det, att det fanns ett avståndstagande också förr, på ett sätt.
Och nu har vi automatiskt distanserat oss, vad som uppenbarligen kändes rimligt, som jag sa nu, 40 cm, kanske 50 cm.
Mm.
Det är intressant hur man själv korrigerar det här på något sätt.
Ja.
Men du, tillbaka till det där bara, för det är intressant. Man kan inte säga så här, det är linjal. Jag läste någonstans att det är typ en linjal i personligt space runt om en människa.
Minst. Ja.
En meter linjal ibland.
Ja, jag tror det var någon. Jag träffade faktiskt en person, en polack, på en föreläsning för en vecka sedan. Som han sa att han var så förvånad över hur det var i Sverige. För han hade mött människor som sa att de var med i 70-klubben. Och jag förstod först inte, så jag frågade, vad då? Så jag, var de födda på 40-talet, eller vad menar du nu? Nej, han menade att han hade velat gå fram och ge någon en kram eller en skaka hand, och så hade de sagt, nej tack du, jag är med i 70-klubben. Alltså en armlängds avstånd, 70 centimeter ungefär då. Vad man då har ansett att jag vill inte att någon kommer närmare mig än de här 70 centimetrarna. Och då är man med i 70-klubben.
Då sitter du faktiskt just nu på 80 centimeter mellan. Ja, men precis så. Ja, lite utanför. Det är intressant. Det är någonting i det intima. Vi har mycket, du har skrivit en fantastiskt intressant bok. Så det är så himla många tankar som jag vill liksom försöka prata om här. Men om vi börjar med en undersökning du citerar i boken. Då rör vi telefonerna cirka 100 gånger per dag. Men däremot kan det gå flera dygn för en del människor att röra vid en annan människa.
Mm.
Vad får det för effekter?
Precis. Att vi rör telefonen 100 gånger per dag vill jag inte uttala så mycket om vad det får för effekter. Men bristen på närhet till andra kan man ju verkligen diskutera vad det har för effekter. Och jag kan tycka att, alltså, jag har varit singel innan jag gifte mig, och det gick säkert flera dagar ibland utan att jag kontaktade någon annan, alltså rent fysiskt. Mm. Men det gick ju ganska bra. jag klarade mig och tycker att det gick ganska bra. Men jag hade väl där någonstans en längtan efter att få... Jag vet att när jag gick och tänkte på att jag skulle träffa någon ny partner, så vet jag att jag tänkte att jag så gärna ville bara att någon skulle hålla om. Det var liksom inte bara sex man var jättesugen på, utan det var det här fysiska, bara att ha närhet till någon annan, som man blev väldigt intresserad av och tänkte mycket på. Men att inte få kontakt med någon, då måste man ju först fundera på vad är det som är bra med att vi får kontakt med någon, alltså får beröring från andra människor. Och då är det ju några saker som studie efter studie efter studie visar är de positiva effekterna med beröring. Och det är ju bland annat då det här stora att man får ett ökat, det som kallas för ett prosocialt beteende. Nämligen att man blir helt enkelt mer intresserad av att interagera på ett positivt sätt med andra människor. Vi blir mer alltså generösa mot andra. Vi får en större benägenhet att vilja hjälpa till och göra någonting samarbetsmässigt för en god sak tillsammans. Så man tänker sig då att vi vinner i tillit, generositet och samarbetsvilja med beröring. Vad blir då motsatsen om vi inte rör vid varandra? Blir vi då mer privata, mer skeptiska och ifrågasättande till andra människors agendor? Får vi en minskad vilja att hjälpa andra och vara generösa och tappar tillit? Alltså då har vi ju en ganska ledsam bild.
Så man tänker sig att det var ingen som kramade Una-bombaren och därför flyttade han ut i skogen?
Det kan jag föreställa mig.
Mm. För det är någonting med, jag tänker, apropå skärmarna, alltså en av de stora grejerna som hände när vi fick de smarta telefonerna, det är ju att man efter bara något år införde haptik. Alltså att vi får den här känslan, så att vi får en fysisk återkoppling. Om vi säger så här, okej, din bokning är genomförd. Det känns mindre, bokstavligen och bildligen, än när vi får den kombinerat med det här lilla i telefonen. Liksom. Det är någonting väldigt intressant som ju jag tror... Jag har den här spaningen att en del av de sociala medierna är ju att vi har någon typ av haptik som händer i telefonen och då vill vi nå ut till någon. Det känns som att den faktiskt lever. Det känns som att vi kan göra det. Och om du och jag uppkopplar till samma Apple Watch så kan vi till och med skicka hjärtslag till varandra. Ja, och så här. Ja. Det finns någonting väldigt så där vi är inne på ett läge där det tekniska efterliknar och ibland överbryggar, men kanske framförallt som ett slags substitut.
Mm, och det där är ju jätteintressant, för att om man tänker alltså rent filosofiskt, och inte bara filosofiskt, även neurofysiologiskt faktiskt, på beröring, så är det ju det enda sinnet som står i en veritabel kontakt med omvärlden. Ögat tar emot ljusvågor, örat ljudvågor och så vidare. Men med huden så står det ju i fysisk kontakt med omvärlden. Det finns ju ett engelskt uttryck som är att it was so real I could touch it.
Man kunde ta på stämningen i rummet.
Ja, så när man tar på saker, då är de på riktigt. Det blir väldigt verkligt för oss när vi tar på saker. Vi kan ju se kändisar gå förbi. Men varför är det alla som sträcker ut händerna liksom och vill röra vid den här kändisen när de är på scenen? Det har man ju sett massa gånger. Och det är för att då har man någon sort, då har man börjat bygga en relation, kan man ju känna nästan, med den här personen.
Jag tänker också att på tekniken så här, när liksom ett mejl som jag får från dig är ju inte värt något för när jag printar det.
Nej.
Alltså då är det på riktigt. Kan, men det här är på, nu är det på riktigt, kan man prata om. Ja. Liksom, eller att man printar PowerPoints eller... Vi har båda skrivit böcker där man, liksom, man sitter framför datorn och knattrar skitlänge. Men det är inte förrän man får, liksom, när manus kommer eller när boken kommer, så man blir helt överraskad.
Mm. Ja, det blir man. Men man är tredimensionella ting.
Man har suttit på skiten i 5 år och forskat och sen blir man ändå överraskad. Oj, det blev något.
Och sen så hänger det ju ihop. Vad vi håller i händerna och det här haptiska vi håller på med påverkar ju tydligen våra attityd till andra, vårt beteende. Och då har man gjort ganska enkla studier där man har fått titta på en anställningsintervjusituation till exempel. Så om du skulle intervjua mig nu, vilket du gör, men säg för ett jobb, och så håller du tunga saker i händerna när vi möts, då kommer du att ge mig, du anskriver liksom mig, mer tyngd i min person. Du tycker att jag väger tyngre, att jag har mer med mig, mer att komma med, för att du håller haptiskt i dina händer tyngre saker. Det är helt galet att det stämmer, men
så
det är
väl en tegelsten till intervjun du ber dem hålla åt dig.
Det är en skitbra idé.
Kan du bara hålla min handväska?
Nej, men också nu håller vi har lite kaffe här med oss när vi spelar in. Så då, och då om du håller varma saker i händerna, då kommer du också att tillskriva mig egenskaper att jag upplevs som en mer varm person. För att du håller en varm sak i din hand.
Så kall champagne och kallt vitt vin, det är värdelöst på en första dejt.
Mm, då skulle man ju tycka att den här personen kanske var lite
Vanshaw på dejten, det där.
Ja, ja.
Jag vill bara titta på hur gör man forskning på det här? Om vi börjar liksom beröring rent medicinskt. Alltså vi har, vilka sorters beröring finns det?
Jo, alltså man tittar, för jag kommer ju från en forskningstradition där man tittar. Det är ju grundforskning. Vi studerar hur funkar det. Och då måste man ju undersöka vad är det för nervceller vi har som signalerar beröring och hur hanterar hjärnan då den informationen som den nås av. Och för att ta reda på vad det är för nervceller i våran hud som hanterar det här med beröring, då finns det egentligen bara ett sätt att göra det på. Och det kallas för mikroneurografi. Och det går ut på att man sätter nålar in i huden och kommer in i den tunna, tunna nervtråd som förser armarna i vårt fall med nervsignaler och med känsel. Så det är som en akupunkturnål, ungefär lika tunn, 0,2 mm i diameter. Och när man väl kommer in i den här nerven, vilket kan ta 5-6 timmar, när man väl kommer in i nerven då, då kan vi börja registrera och spela in.
Hur då tar 5-6 timmar?
Jo, men om du har en arm framför dig på studenter som pluggar det oftast, då kan det vara studenter som övar kulstötning på fritiden eller små sparvar som har, alltså det är väldigt olika vävnader man tittar på. Och någonstans där inne i armen vet du att det ligger en nerv som är någon millimeter i diameter.
Och akupunktören hittar ju direkt på de här punkterna. Och så.
Jag är akupunktör också sen tidigare. Det är mycket lättare. Här måste du faktiskt sätta in nålen i armen och någonstans hitta den här nerven och faktiskt gå in i nerven också. Så att leta upp den och faktiskt tränga igenom nervskidan, det tar jättelång tid och är väldigt svårt. Och oftast lyckas man inte heller, utan personen får gå hem utan att det har hänt något.
Och då har ni hookat upp er in i liksom nervsystemet och tar reda på vad då?
Då kan vi ju ta reda på, om man då lyckas fånga en enstaka nervcell med den där nålen och lyssna på den och studera den, då tar vi reda på vad det är, den har för egenskaper. Vad gillar den för beröring? Är det en som
så
reagerar på...
Så du har kopplat upp mig här och sen så samtidigt så använder du din pensel på mig.
Ja, så penslar jag och tar på huden så här hela tiden. Och så lyssnar jag och tittar på min dataskärm om det börjar spraka till någonstans. Och gör det så kan jag först lokalisera precis var på huden den här nervcellen sitter. Vilken del av huden den sköter, så att säga. Och så kan jag då ta reda på, är det här en cell som signalerar temperaturförändringar i huden? Då skulle den svara på om jag värmde upp och kylde ner huden. Gillar den, är den sån här som reagerar på smärta? Då får jag trycka ganska hårt på den innan den reagerar. Den ska ha en hög tröskel för beröring då. Eller är det de här beskrivande beröringssystemet? Du har ett helt system av 4-5 olika receptorer i huden som talar om helt enkelt fysiska egenskaper i föremål som du får på huden eller som du håller i handen. Och det är de här receptorerna som gör att om du sticker handen i fickan så kan du känna att det ligger en 10-krona och ett gem där utan att titta med ögonen. För du kan alltså beskriva de fysiska egenskaperna hos de föremålen som du känner.
Om jag känner om det är glatt, om det är...
skrovligt,
det är, ja.
Ja, precis. Precis, kantigt eller litet eller stort. Men sen finns det ju en parallell väg.
Och det är helt enkelt, det här motsvarar sensorer när vi bygger robotar.
Ja, exakt.
Det är som små grejer. Då hittar du dem. Ja, så det är den ena.
Den det är det ena sättet. Jag brukar kalla det för beskrivande eller deskriptiv beröring. Och sen finns det ju en mer emotionell del då. Och det är en typ av nervcell som verkar vara ansvarig för det. Och det är en primitiv, gammal typ av cell som finns hos alla däggdjur, verkar det som. Och som signalerar till nervsystemet långsamt och ganska ineffektivt. Och de här nervcellerna kan man inte använda till att tala om hur någonting känns precis. Vad det har för fysiska kvaliteter och inte heller var på huden beröringen sitter. Utan det ger en diffusare känsla av om en beröring är väcker välbehag eller olust eller
alltså de sitter också emotionell känsla i huden överallt.
De sitter i huden inte överallt, men de sitter i huden. De sitter i den delen av huden som verkar vara klädd med hårstrån. Och för den oinvigde kan jag berätta att det är i princip hela huden är faktiskt klädd med hårstrån utom handflator, fotsulor, läppar och ögonlock.
Så de sitter ganska ytligt då? Och de andra sitter under på något vis?
Ja, ja, du har beskrivande beröring som sitter ganska ytligt också i fingertopparna till exempel.
Just det.
Mm. Sen strukturellt hur de här emotionella nervtrådarna precis ser ut i sin receptor och så, det är lite oklart fortfarande. Vi har inte vetat om deras existens hos människor i mer än 20 år. Det låter länge kanske, men för en neuroforskare så är inte det så länge.
Men har du då massa kollegor runt om i världen så har ni något gemensamt Google Doc. Så jag hittar den här i handen, eller sitter ni och trycker på samma ställen på patienter runt om i hela världen? För det är ju något utforskande upptäcktsresa ni.
Absolut, absolut, det är det. Grejen är att det finns väldigt få människor i världen som behärskar den här tekniken. Just att ta fram de här emotionella små nervcellerna. Det är extra svårt och tar extra lång tid med den här tekniken som jag beskrev. Så vi är nog bara en handfull som håller på med det. Och vi har en community, det har vi.
En WhatsApp-grupp, jag hittar den i foten. Ja.
Ja, men nästan så.
Och utifrån det kan ni då sen se och se lite kartlägga egenskaperna i varje sensor. Mm. Och sen samtidigt försöka säga att de här sensorerna, de känslomässiga sensorerna, de måste ju vara svårast att få grepp på.
Ja, de är jättesvåra för de är pytte små och...
Men de också har de multifunktioner så att de kan både känna, att de kan känna hela spektrat av stämningar. Eller är det liksom, är det en... Jag känner mig ledsen, alltså jag tänker på... filmen Insidan ut som är fantastisk. Liksom, där är det ju receptorer som håller på att bråka. Någon som alltid blir arg, någon som alltid är ledsen, någon som alltid försöker pigga upp dem. Och så, liksom. Ja.
Du, de här nervcellerna som finns ute i huden, de är ju väldigt enkla. De bryr sig inte om vad det är för känsla. De skickar bara elektriska impulser upp till hjärnan. Det är ju där det händer. I hjärnkontoret. Det är ju där det ska tolkas då. Vad tycker jag om den här beröringen? Är den skön eller är den oskön? För att den... Hur nervcellerna i armen, de beter sig ju precis likadant om det nu är min älskade partner som smeker mig eller om det är ett fyllo på spårvagnen som smeker mig. Nervcellerna i huden gör ju ingen skillnad på det. Det är ju när de här nervsignalerna når upp till min medvetande skapande hjärnbark som jag utifrån situation, erfarenheter, synintryck, doftintryck, sammanhang bestämmer mig för att det här är någonting bra eller dåligt.
Och då kan jag också under en tidsperiod programmera om mig själv. Från att förknippa någonting med någonting som är dåligt till att förknippa någonting som är bra. Att tycka att massage är bara jobbigt, något som tar på mig, till att det här är verkligen ganska skönt.
Ja, det kan man göra.
Det kan ju bero på den som man ser också i frame. Men det är också det här med... Någonting som du skriver om i boken är hur du går på ett cuddle party. Man ska öva sig på att krama varandra. Vilket behov, alltså, för kanske kan beskriva först hur det går till och sen också vilket behov fyller det egentligen?
Jag bestämde mig för att gå på sånt här cuddle party. Jag läste om dem för 20 år sedan när de uppstod i New York som någon sorts motrörelse eller vad man ska säga till individualismen och ensamheten som började sprida ut sig. Folk lever i ensamhushåll och sådär i storstäderna.
Var det som var liksom tanken bakom? Någon aktivist som tänker folk verkar bo ensamma och inte kramas, låt oss göra.
Ja, men lite så. Man ville träffas och få beröring utan att det just var massagesituationen där det gäller så mycket, alltså där ramarna är så givna att nu ska jag klä av mig och den här professionella personen ska röra vid mig. Man ville göra det mer i dialog och mer som vänskapligt och så. Att hitta ett forum där man kunde få närhet av andra människor och ha trevligt och roligt och helt utan att det var någon liksom sexuell anknytning till det hela. Så startades det här och det finns fortfarande och verkar leva ett ganska gott liv. Och det finns till viss del i Sverige men är ganska ovanligt. Men så fick jag nys om att det var ett sånt här event där jag bor, så jag gick på ett sånt. Och det var väldigt speciellt. Det var att jag fick lägga mig utanför min komfortzon, faktiskt. Och det kan man tycka är konstigt eftersom jag är helt fokuserad på beröring i min forskning och sådär. Men det var liksom en kontext där jag som person inte kände riktig samhörighet med de andra som hade sällat sig till det här eventet. Jag kunde uppleva det som
att... Det är också en del av konceptet att det är främlingar där.
Ja, det ingår i konceptet. Men de hade träffats en del.
Det googlat lite dåligt, tycker jag.
De hade träffats lite på olika tantriska workshops och såna här saker som jag väldigt sällan eller aldrig bevistar. Så det var speciellt. Men sen, det intressanta med en sån här, det kallas att det är en workshop ändå. Man ska lära sig någonting när man är där. Man ska inte bara träffas i pyjamas och ligga i högar och liksom kramas. Utan det handlar väldigt mycket om att sätta gränser för, att lära sig sätta gränser för vilken typ av beröring som man tycker är okej. Så först halva tiden går åt att prata och göra övningar som går ut på att våga säga nej och att aldrig beröra någon utan att ha fått ett ja med ögonkontakt. Att ja, du får.
Det låter som en nyttig kunskap, inte minst i dessa samtyckestider.
Ja, så det var väldigt vettigt och väldigt fint liksom.
För hur känns det att beskriva när det beskrivs på ett sådant sätt? För det är ju också någonting som vi genom uppväxten förväntas bara absorbera och förstå sammanhang. Mm. Vi har ju inte kramklasser i skolan.
Nej, vi har inte kramklasser i skolan. Det har vi verkligen inte. Men det finns ju å andra sidan en annan diskussion som man många gånger får med sig ifrån skolan och till och med förskolan. Det här stopp min kropp. Att man lär sig inte att tacka ja till beröring, men man lär sig väldigt mycket att säga nej till den. Så det är vi ju ganska noga med att föra med oss till våra barn. Att du vet, prata inte med sådana du inte känner och låt dem inte röra vid dig och sådär. Och det är ju jättebra, men det blir kanske lite ensidigt.
Men det är också en ganska ny företeelse. Det har inte funnits mer än tiotal år, tänker jag mig.
Nej, precis.
Så att här på Cuddle Party, då inleder ni med att lära er stopp min kropp fast till vuxna typ.
Mm.
Och sen så, vad händer sen?
Ja, sen säger de bara så här att nu är det fritt. Nu är det fritt. Och då har man... I det här fallet så var det ett golv liksom som var täckt med madrasser och kuddar. Och då kanske det var någon kvinna som sa till en annan kvinna att hej, får jag lov att ligga sked med dig en stund? Ja, det får du. Så gör man det kanske. Och för mig att göra så med människor som jag tidigare aldrig har träffat, det blev för mig lite märkligt. För jag började fundera över vad är det för behov vi liksom har skapat? Vad är det som driver att det finns såna här?
Vilka antropologer i dig kickar
igång direkt? Behöver de finnas? Varför behöver de finnas? Blev jag ju väldigt intresserad av.
Men låt som du flydde in i forskaren i dig själv.
Ja, självklart gjorde jag det. Absolut. Så jag kan tycka att jag kände mig nästan lite ledsen när jag gick därifrån. Att människor kan uppleva sig så sökande efter närhet som man då i hela sin vardag då upplever att man inte kan inhämta på något annat och villkorslöst liksom sätt. Så att man behöver ligga sked med någon som du aldrig förut har träffat. Jag tyckte att det var på ett sätt ledsamt.
Om vi tittar tillbaka i historien så är det väl någonstans 1900-talets början, 20-tal någonting där det börjar. Vad är det som händer då?
Det sker ju så mycket på liksom den vetenskapliga framfartsfronten då i världen. Telefonerna kommer, elektriciteten kommer, bilar kommer. Och så kommer det då så alla landvinningar som man anser sig göra vetenskapligt. Det är liksom trendigt och hippt att lyssna på det, va? Och här kommer det en man som har grundat någonting som man kallar för behaviorismen. Det vill säga att man föds som ett oskrivet blad och alla våra erfarenheter formar oss sen tidigt i livet.
Klassiska tabula rasa-teorin.
Ja visst. Och han skrev då en bok på 20-talet i barnuppfostran, fast han egentligen inte visste någonting om det eller hade forskat på det. Men han var ju vetenskapsman och så uttalade han sig då om barnuppfostran och skrev en bok där han väldigt tydligt beskrev faran med att ha barnen nära sig. Och absolut farligast var det för ett barn att vara nära sin mamma. Modern hade en väldigt dåligt inflytande på barnet med sin smetiga, osunda intresse för att vara nära sina barn. Man menar liksom att barn som...
Låter som att Freud kan vara med här och spöka någonstans.
Ja, kanske. Att barn som var väldigt nära sina föräldrar helt enkelt skulle bli dåliga samhällsmedborgare. För de skulle bli så osäkra och mammabundna. Så de skulle aldrig kunna liksom gå ut, skaffa sig partners och föda barn. Och gå ut och upptäcka världen, vara nyfikna på världen och skaffa sig arbeten och utbildningar. Man trodde inte att de skulle klara det. För man trodde att de skulle bli hämmade av sin mammas närhet.
Då kan jag tänka sig att det är också en reaktion mot att barn då faktiskt går i skolan och inte längre jobbar.
Mm, mm.
Utan då blir de händertagna och sådana här personer brukar också vara i högreståndsmiljöer, så kanske de också sett att det funnits lite barnflickor och sånt.
Ja, precis.
Som man då tänker påverka negativt. Mm.
Så John Watson rekommenderade till och med, han sa att det bästa för barnen skulle egentligen vara om man tog bort dem ifrån deras föräldrar de första 10 åren och höll dem någon helt annanstans, så att det var proffs som uppfostrade dem. Och beröring skulle man överhuvudtaget inte ha med sina barn. Man kunde skaka hand med dem kanske.
Men och med föräldrar så menar han såklart mammor. För han
menade mammor.
Ja.
Mm. Papporna var ändå inte nära sina barn.
Nej.
Så det var inget större problem.
Pappor är ändå perifera figurer på något vis.
Och det, grejen är att den här boken sålde ju som smör, va? Det blev liksom en kioskvältare.
Men är det för att det är så mycket landvinningar på många andra områden, ny forskning, man tänker, vad har vi gjort här?
Mm.
Eller är det så att det är första gången som någon egentligen försöker att förstå barn och fostran vetenskapligt?
Mm, jag tror det är en kombination av båda dem.
Och så att han är man, så då känns det lite viktigt.
Ja. Och sen vet man inte hur det här efterlevdes alltid, för att som att själv vara mamma så drivs man ju av liksom en spontan lusta att vara väldigt nära sina barn, men samtidigt så har vi här i Sverige också, när ungefär när jag växte upp och var liten, ett förhållningssätt till barn som att man skulle då ges mat exakt var fjärde timme. Och vi hade ju en barnsjukvård där man hade väldigt strikta besökstider, 2 timmar varje eftermiddag, liksom, där barnen istället vårdades ganska ensamma på sjukhusavdelningar. Och så att vi har ju haft de här strömningarna. Man har ju kommit ända hit också.
Men de här anknytningsteorierna är ju, alltså han kommer från ett håll som är, jag tror att det här gör ungarna till syltryggar. Mm. Vi måste separera dem. Och sen är det väl, när är det anknytningsteorin kommer? 60-tal?
60-tal, precis. Och det började kanske egentligen med de här apexperimenten som Harry Harlow gjorde. Och då är vi sent 50-tal. Han tog ju nyfödda apor ifrån sin mamma. Och då kunde man se att de här aporna utvecklat väldigt stört beteende, de blev aggressiva, funkade inte ihop med andra apor.
Är det de här aporna som hamnar i helt kala burar med 2 stycken cylindrar, en med päls, en med mjölk?
Ja, 2 låtsas mammor så att säga.
Mm.
Och så studerar man då, var väljer apan att vara någonstans? Hos stålmamman med mjölk eller hos den mjuka mamman? Och apan spenderar ju all sin vakna tid hos den här mjukna mamman, utan när man just måste dricka sig mätt, va? Och då börjar man fundera på, finns det liksom fler behov än bara det här att få mat?
Apor funderar man på.
Ja, de mådde inget bra. Nej, ens hos den här mjuka mamman. Det blev inte lyckat. Det blev dåligt.
Är det när Maslows hierarkier? Och
han var ju tidigare och hade då talat om för världen att det är mat man behöver först. Sen kommer tryggheten efter det. Och det visade sig att det var nog inte riktigt sant. Utan det där med trygghet är nog minst lika viktigt, eller viktigare, än bara mat. Och sen var det då en
man. Använder man Maslow-trappa överhuvudtaget fortfarande? Eller är han liksom, man har det som ett koncept, men man betraktar det inte som att det är några behov viktigare än andra. Men just som han uppfattar det, det är väl inte längre att man kan använda det i några sammanhang.
Nej, men konceptuellt så stämmer det ju liksom till viss del fortfarande väldigt mycket hur man vandrar uppåt i behovstrappan.
Det låter som ett schysst sätt att rädda hans rykte. Men han själv hade fel. Okay. Det är skit i Maslow.
Ja, men sen kom det ju en anknytningsteori som spann på det här då. Och det var John Bowlby i England. Han tittade mycket på efterkrigstidens barn och hur många av dem då hade separerat sig från sina familjer och upplevde apati och livsleda. Och hur en del av barn...
Trots att de hade då uppfostrat av samhället på institutioner, ska man säga.
Just det.
Så samhället trodde att man hade löst det problem genom den här stora staten och institutionerna. Men fortfarande så fick man inte riktigt...
Och här har vi också strömningar av införandet av hygienaspekter på sjukhus och institutioner som räddade barnadödligheten, som man tyckte var fantastiska framgångar. Och det var det ju. Det är bara det att barnadödligheten var fortfarande liksom lite för hög för att kunna bara bortförklaras. Och det är ju det här med att när man var tillräckligt noga med hygienen så aktar man sig återigen för att vara nära barn som vårdades på institutioner och sjukhus, för att man var rädda för smitta. Så det här är ytterligare en separation liksom, mellan barn och vårdnadshavare.
Allt på gerifieringen av föräldrabarnrelationen.
Liksom. Ja, ja.
Och då inser man att det kanske inte är toppen. Vi behöver hitta något slags mellannivå här där barnen faktiskt får tillgång till föräldrar eller till föräldragestalter.
Och här formulerades då den här anknytningsteorin.
Och är den enkel eller är den bara att barn behöver närhet?
Den är i princip att barn behöver närhet.
Och hur länge då?
Alltså, ni vet ju, vi föds ju väldigt, väldigt omogna. Mm. Så om man tänker på vad beröringen egentligen gör, så är det ju framförallt att skapa ett band mellan vårdnadshavare och barn tidigt. Och vi överlever ju knappast utan det. Alltså vi är ju fullständigt hjälplösa om vi inte knyter an till någon som då känner sig motiverad att ge oss mat för att vi har en anknytning. Så skulle anknytningen inte fungera så är det ju inte säkert att en förälder blir så himla mån om att du ska vårda det här spädbarnet. Så att det blir ju en ömsesidig relation där vi med blick och beröring och knyter ihop varandra för att barnet ska söka kontakt hos dig och du söker kontakt hos ditt barn. Och så försvinner det med mat och närhet och trygghet och så vidare. Och det här behöver man ju göra länge. Jag har tonårsbarn hemma som knappt kan laga mat. Nej, men seriöst så är det ju så att vi behöver ju den här tryggheten länge. Sen börjar ju frigörelsen någonstans i tonåren också. Att barn börjar aktivt söka sig från sina föräldrar. Och har man då en bra anknytning tidigt så är det ju inte, som behavioristen Watson sa, utan har du fått mycket beröring när du var liten och mycket närhet till dina föräldrar, då har du en grundtrygghet som gör att du mer aktivt kan släppa dina föräldrar och aktivt gå ut i världen och vara nyfiken och intresserad och göra egna erfarenheter.
Men kan man då säga att den där tonårsperioden, frigörelseperioden, är också ett sätt för en ung individ att själv försöka reglera sitt eget närhetsbehov?
Mm, precis.
Det finns ju berättelser om liksom tonåringar som är utåtagerande och de hänger med vilka som helst och hånglar med vissa av vilka som helst. Kan man koppla det till det, eller är det för stora växlar?
Jag tror att jag vet lite för lite om det, eller så vet man lite för lite om just kopplingen till vad man har haft för erfarenheter tidigt. Men något som man har tittat på, det är ju ungdomars tendens att falla in i kriminalitet, till exempel. Där finns det ju studier som visar att har man levt i en depraverad och svår miljö, till exempel med missbruk eller misshandel i hemmet tidigt, och då kan man ju tänka sig att anknytningen kanske inte är optimal heller, då ökar ju risken att en ungdom hemfaller åt kriminellt beteende av olika slag.
Alltså 1900-talet är ju så mycket en berättelse om framgångar och forskning och så, men när det gäller den här typen av närhet så känns det som att det är liksom the dark ages rätt länge.
Ja, rätt länge.
För jag menar, vi har ju också de där, låt oss ta de där 70-talist-idéerna som vi alla på något sätt lider av, men där handlar det ju om, det har ju pågått länge, men 4 timmar och absolut inte, låt barnet skrika och liksom många i 70-talistgenerationen har ju berättelser av hur föräldrarna går iväg på middag och bara lägger ett lock med tegelstenar på sig sen spjälsängen och så kör man på liksom.
Ja.
Och sen har vi ju då en slags motreaktion mot det, när man verkligen ska vara super följa barnets behov.
Mm. Och bärsjal hela tiden. Och,
just det.
Ja, samsova och allt det här. Mm.
Och var är vi nu någonstans? Är det vi på bärsjalstadiet? Är det liksom rimligt? Eller är det liksom också en motreaktion att vi håller på där fram och tillbaka?
Ja, jag tror vi är ju någonstans i bärsjalen. Men vi är ju framförallt också i kuvösvården, alltså de här neonatala barnen som föds för tidigt.
Just det, därför att nu där kan vi rädda dem, det har man aldrig kunnat innan.
Vi kan rädda dem, och vi kan också plocka ut dem ur den här onaturliga kuvösen. Du kan tänka dig, barnet som har legat i livmodern har ju väldigt mycket taktil stimulering i den här trånga miljön som är där inne. Så får man ju väldigt mycket stimulans över huden faktiskt när man ligger där inne och barnet rör sig. Och sen kommer man ut plötsligt och blir liggandes i en luftig kuvös där den här stimulansen blir totalt bortkopplad direkt.
Precis, det handlar inte om att de har trångt, det handlar om att de känner att de är verkligen är omfamnade.
Ja, precis.
Och i kuvös är ingen omfamnad.
Nej. Så idag har vi kommit långt i Sverige. Jag tänker mig att det är på alla sjukhus där vi har neonatalvård i vårt land, så vet man att barnen mår väldigt bra av att vårdas hud mot hud med sån här kängurumetod, och att man ligger på mammas eller pappans bröstkorg så mycket som barnet bara tål det, och att man ser då att spädbarnen växer snabbare och att hela deras livsfysiologi så att säga förbättras av att vara hud mot hud.
Men i några länder har vi ju det här att man ska linda barnen trångt när de kommer ut liksom. Vi och min partner, vi hade våra barn i en sån här kängurugunga. Det är som en hängmatta men som en känguru liksom, och så stoppar man ner dem i det och så vaggar den lite grann och så blir de svintrångt
som
en
liten, okay.
Det här låter helt fel, men tänk i liksom botten på en ICA-påse.
Ja.
Där är det ju trångt runt omkring liksom. Ja, och de sov ju alltid fantastiskt. De var ju i samma sovrum som vi och så såklart, liksom. Men det var också en sån där, någon teori, en knygningsteori, att de bara liksom, ett litet barn som ligger på skötbordet slår ju ut marmarna så här, för att det är så panik att ingen sätter gränser för dem.
Nej.
Ingen håller om dem liksom.
Ja.
Det blir mina vanligt tvunga för att kunna göra någon utvärdering på det. Men det känns som det funkade då liksom.
Ja.
Och det är också något sånt där att, är det då rätt att linda barn? Kanske är min fråga.
Alltså, ja. Linda barn. Jag tänker att då blir man ju helt orörlig och stel.
Ja, men, kanske inte jämnt. Och,
men,
inte
nej, men jag tror att det, jag tror egentligen, alltså rent intuitivt så tror jag att det finns poänger med det.
Ja.
Ja.
Och Känguru-metoden, den använder man nu alltså även i neonatalvården.
Mm, det gör man.
Och hur effektiv är den då?
Men den är effektivare många gånger än att barnet bara vårdas i den här tekniskt avancerade kuvösen. Det är något i hud-mot-hud-kontakten, i den temperaturen de får. De reglerar sig bättre, de reagerar mindre på smärtsamma stick och sånt där som man ändå måste göra. Stressat barnet mycket mindre av det än vad de gör vid kuvösvård.
Du säger att det är något, så man vet egentligen inte varför det är, man bara kan bara se att det är bättre.
Man ser att det är bättre. Jag har gjort en studie där man tittar på helt nyfödda barn, nu är det fullgångna barn då, men helt nyfödda barns hjärnor, och hur de reagerar på olika typer av beröring som man ger dem. Och ger jag dem en långsam, öm, mjuk beröring över huden som jag vet aktiverar det här emotionella systemet av nervceller, kontra om jag gör en bryskare beröring på dem som aktiverar det här andra systemet. Då reagerar det helt nyfödda barnets hjärna selektivt, alltså reagerar helt olika på de här två typerna av beröring. Så att barnets hjärna är redan från början helt moget till att vara inriktat på den här emotionella beröringen. Så att det här systemet går ju igång redan på väldigt små barn och gör väl det då i den här känguruvården. Och har då effekter på puls och blodtryck och de här fysiologiska parametrarna.
Det, jag tänker många saker här. Det är liksom ena är att jag när jag var tandläkare nyligen så skulle de få ge mig bedövning istället för att jag tycker det tycker man inte om. Då tryckte de så med två fingrar på liksom tandköttet. En, två, en, två, en, två. Och så satte de nålen däremellan och då kändes det överhuvudtaget inte.
Nej.
För tydligen är då kroppen upptagen med att känna beröring och beröring har prio före smärta. Så att det var som upptaget på linjen. Så det kände
men det är så. Du har nervceller i din ryggmärg. Du vet, alla nervceller kommer ju in i ryggmärgen först. Och där sker det ju massa såna här synapskopplingar.
Mm.
Och synapskopplingar är ju bra. För så fort vi har det, då kan man jobba med att förstärka ett meddelande upp till hjärnan. Eller försvaga det till och med. Och här jobbar man då med för att försvaga smärtmeddelandet. Och förstärka beröringsmeddelandet istället.
Ja. Det var någon sekund innan och sen så stör det helt och hållet. Liksom.
Så det här funkar ju klockrent smärtlindringsmässigt.
Fascinerande. Sen tänker jag också på liksom det här med beröringen, att kunna nå någon som kanske var svår att nå verbalt, men att det verkar ju som att det är någon slags genväg genom beröringen som vi kan nå andra människor. För men att sen var min syster djupt deprimerad liksom, då kunde vi inte nå fram till henne genom tal eller prata eller lindra, men vi kunde som klappa på henne.
Det här vet man jättelite om hur det fungerar. Men det finns mer
massor med min tanke var att du skulle reda ut allt.
Jag skulle förklara det nu, men det finns ju mängder med vittnesmål om att det här fungerar. Jag har hört mängder med människor som har vårdat eller varit anhöriga till dementa personer som menar att det fungerar på samma sätt där, att man ser något i blicken och får ett möte liksom, med beröring där man liksom inte kan diskutera eller prata eller säga hallå, hallå mamma, det är ju jag, Camilla, liksom. Det funkar inte. Men när man börjar klappa och massera och röra, så då plötsligt händer det någonting. Så det här, det finns anekdotala bevis på att det här fungerar bra. Men man vet inte mekanismer för eller hur det går till.
Låt oss prata om kramar då. En kortvarig kram kan ju få en människa att känna som händertagen, uppiggad och sedd. Men en lång omfamning skriver du eller frisätter oxytocin som bland annat kan öka tilliten mellan människor och sådär liksom. Och kramar är ju supersvårt. Alltså det finns ju det där, för det är både det taktila och sen är det det sociala. Nu kramas ju inte vi när vi träffades för det första gången, men kan 50-50 med kramas eller tar hand för det här färdiga. Ja. Beroende på hur det här samtalet liksom känns, vilken bedömning vi gör. Ja. Liksom. Men nästa gång kramas vi förmodligen. Och det är så svårt att liksom förklara. Och jag tycker det är särskilt att man ska förklara för människor som inte är uppvuxna i Sverige hur det funkar här.
Ja.
Första gången på ett jobbsammanhang tar vi i hand. Och sen så när vi liksom, nästa gång, går det bra så beror det ju på om vi kramas direkt vid slutmötet, men sen att vi tar i hand då, för det är ändå professionellt. Andra gången kan vi kramas och både säga hej och säga hej då, men definitivt när vi säger hej. Och tredje gången så kramas vi definitivt, och fjärde gången så känner vi varandra, så då kramas vi inte alls längre.
Nej, så kan det också vara. Och sen har, måste du dessutom lägga till den hierarkiska biten i det hela, för när du har träffat någon tre gånger är det din chef. Då är det inte säkert att ni kramas även om ni ses 20 gånger.
Nej, nej, och inte, men jag tänker också med kollegor i allmänhet, ja, rätt sällan, ja, att man kramas.
Men här måste vi ju prata om ritualer och vårt taktila beteende. Vi tog i hand när vi sågs, och det var ju helt okej. Det kändes ju inte konstigt, tror jag, vare sig för dig eller mig. Men nu när vi sitter och pratar här, om jag skulle börja liksom sitta så här och hålla dig i handen samtidigt som vi pratar, det är inte alls bra. För att handen är ändå ett väldigt personligt och privat område. Men när vi skapar en ritual runt det med vissa givna ramar, det vill säga handslaget, det är ju inte att jag vill kommunicera med dig taktilt på det sättet, utan det är ju en hälsningsritual där vissa givna ramar liksom gäller. Och då är det okej. Det är samma anledning till varför jag kan gå och klä av mig till underkläderna hos en massör som jag aldrig har träffat innan. Det är ju för att det är givna ramar. Här gäller det här. Och vi förhåller oss till det här på professionellt sätt och sådär. Och kramen har också blivit i Sverige en ritual som funkar så länge jag gör det på rätt sätt. Håller kvar kramen lagom länge och sådär. Och då kan vi ha en rituell kram i hallen med folk som vi egentligen...
Mellan könen i alla fall, för ja, det är ju två killar som kramas. Då ska man gärna ha den här dubbeldunken i ryggen, ja, som är signal att man inte är bög. Mm. Alltså det, eller det är vad du nu ska signalera, men också säga jättekonstigt. Mm. Ja. Den är lite längre, men ska, då får man en dunk i ryggen så bara som okej, ja, men du ligger med en skit, ja, vi ska ju hälsa på varandra. Det är ju jätteintressant.
Mm.
Men där har vi det taktila och koden. Hur formas det? Varför kramas vi så mycket nu? Kan man veta det? Liksom?
Jag tror att det är svårt att veta. Det är ju en jättebra fråga varför det alls har kramats vi så mycket nu. Vi kan jämföra med vårt grannland Finland till exempel. Där har de inte alls börjat kramas på samma sätt som vi gör i Sverige. Så det är någonting som har påverkat oss och som har spritt sig väldigt mycket här. Och jag tror att
överklassen kramas man ju inte, utan där är det ju kindpuss.
Där är det kindpuss. Och det skulle jag tycka, som jag vill då tala om det, jag är inte överklass.
Kvinnor mellan, då är precis, jag kan kvinnor och män är kindpuss och kvinnor mellan kan vara kindpuss, men män tar i hand.
Män tar i hand, utom Gert Wingård.
Ja.
Ja, han kindpussar alla, har jag sett. Men
precis. Go, Gert, så ja. Någon bryter det. Ja.
Jag pratade på någon sån här seniorsammanhang för ett tag sedan. Och då var det många där i publiken som var väldigt bekymrade över det här med alla våra kramar som har kommit. De var ju då en generation över mig och de tyckte det här var bekymmersamt. Och att det var, visste inte riktigt hur de skulle förhålla sig till allt kramande. Och då måste jag säga att om kramen ändå är en ritual, en hälsningsritual, då kan man ju många gånger egentligen lika gärna ta i handen. För där har vi andra saker som vi vinner. Vi kan nämligen behålla ögonkontakt samtidigt som vi tar någon i handen. Och det kan ju vara ett jättefint sätt för en människa att få känna sig sedd och skapa också tillit, att man faktiskt möter blick. När vi kramar folk så har vi inte riktigt koll på om de himlar med ögonen samtidigt eller inte. Så det finns en osäkerhet i kramen. Och jag tror att det kan vara den som gör många människor lite otrygga och tycker kramen kan kännas konstig, om vi då inte har etablerat den här trygga tilliten redan tidigare för att vi har lärt känna varandra.
Jag har en vän som är muslim och han tar ju då inte kvinnor i hand.
Nej.
Utan han sätter sin hand på sitt hjärta och bukar lite framåt och så här liksom.
Just det.
Som är otroligt fint, mycket mer respektfullt än sticka fram en näve eller kramas. Men det är ju jätteintressant att se de där sammanhangen med koderna liksom.
Och så vanlig är ju inte kram om vi tittar globalt. Utan då är det ju andra hälsningsritualer som funkar bättre.
Och sen är det olika mängder kindpussar i olika länder. Och i Frankrike känner man ju mycket mer kindpussande. Hjärt kanske har varit mycket där.
Ja.
Men det är ju också i, jag tänker i kramen här, alltså det är ju någonstans att vi kramas också digitalt på något vis, tänker jag då. Liksom. Alltså vi skapar förutsättningar för kramen digitalt. En annan gäst som jag faktiskt inte känner så bra, men gjorde för några månader sedan. Men för mig var det helt självklart att krama henne, och henne också, var hon som började. Men därför att vi har setts digitalt, vi har gjort tummen upp till varandra, meddelande och liksom vi har gemensamma bekanta. Så då kändes det som det var safe.
Mm.
Men det var inte förrän efteråt som jag tänkte på det. Det var ju krams i början.
Ja.
Det är klart, sitter man så här nära och intervjuar. Nu har vi hittat våra 70 cm här. Men så är det ju också, det är också något intimt när man pratar så här. Så då kan det också vara lättare att kramas efteråt. Men det är någonting med det där just ritualiserande hälsandet.
Ja, och att vi etablerar någon sorts känsla av att vi kan lita på varandra. Att vi liksom har en okejat liksom.
Vi släpper någon nära genom att krama kanske. Mm. För det är ju också att krama lagom länge, krama för länge, det är ju vidrigt.
Det är vidrigt. Det var det en programledare, jag blev intervjuad i radio för lite tid sedan, och han sa, vi måste ju testa att kramas jättelänge här nu för att se hur vi reagerar. Och det är ju jättejobbigt, och det finns ju forskning som visar att man måste kramas i minst 20 sekunder för att få den hormonella frisättningen då, som också påverkar väldigt lugnande och sådär för hjärnan. Och det är ju, det gör man inte, kan jag bara säga. Man kramas liksom inte så länge om man inte är ihop med vederbörande eller att det är ens barn. Man gör bara inte det. För att det är redan efter bara några sekunder så känns det jättemärkligt.
Men det går, det är så, det är verkligen mycket små
och små. Standardkramen är ungefär 2-3 sekunder lång. Och då, när det kommer såna här fynd att ja, efter 20 sekunder kommer oxytocin att skölja över dig, så därför måste man krama så länge. Kanske Aftonbladet skriver eller något sånt, efter en sån vetenskapligt släpp. Va? Men då får man komma ihåg var vi använder våran beröring till, rent grundläggande. Alltså, det är väl fantastiskt om man ammar sitt barn i mer än 20 sekunder, vilket man ju oftast gör. Mm. Och där har du oxytocinfrisättningen, tillitsskapandet och så vidare. Så att vi överlever som små barn. Där är det viktigt.
Ja, men det är också någonting, det är för intimiteten. Jag menar, Michelle Obama var känd som Hugger in Chief. Hon kramar ju allt som rör sig. En svensk motsvarighet är väl Alice Bakunke. Hon är väldigt generös med liksom kramar. Ja. Och det, jag tänker att hon tar också ofta på folk. Hon kan liksom ta på ens överarm. Hon kan liksom, sitter man och pratar med henne så kan hon också säga, men klappa på en. Hon kan avbryta på det sättet. Men hör du liksom så. Väldigt gulligt och bra. Hon har ju en bra balans. Men det skulle ju kunna också uppfattas som en härskarteknik.
Det kan det göra. Alltså, det finns mycket att säga om när det gäller makt och beröring. För eftersom vi får folk att lita på oss och bli samarbetsvilliga och generösa gentemot oss med beröring, så skulle man kunna missbruka det. Ganska lätt. Vi skulle kunna manipulera folk till att göra saker för oss som de kanske inte hade tänkt sig från början. Det skulle man kunna tänka sig. Men sen beror det också på vilken sorts beröring man ger folk. Så skulle man kunna få folk att bli lite ambivalenta och känna sig förminskade eller väldigt osäkra och så vidare. Och det är ju den typen av beröring som egentligen inte avser just beröring, utan den avser ju just att skapa någon sorts osäkerhetskänsla hos folk.
Men vad menar du då? Alltså, vad är det för typ av beröring? Är det på vissa delar?
Ja, till exempel så är det
vilka
ju
delar är liksom safe space på mig?
Safe space på de flesta, det är ju just som du sa att Alice Ba använder sig av, lite överarm och så här. Och då är det inte att jag lägger handen på din överarm och börjar smeka den upp och ner. För där har du liksom en 10-potens höjt intimitetskänslan i det. Utan handpåläggning på överarmen funkar. Handpåläggning på underarm funkar ganska bra också. Men sen funkar inte nästan några andra delar av kroppen. För de är lite för privata. Utan där måste man bli inbjuden för att få lov att börja beröra. Men alltså, vill man börja använda beröring mer, så är det ytor som är jättebra att använda sig av. Kortvarig, enkel, stillastående beröring. Samtidigt som man säger något eller möter blicken och så. Det är bra. Och sen ska man börja passa sig lite grann för att röra sig i mitten på ryggen. Ner mot svanken till exempel. Och andra delar som ska, behöver ju inte ens diskutera hur väldigt märkligt det skulle kunna bli. Men just beröring som jag till exempel skulle ta på båda dina axlar uppifrån.
Mm.
och prata med dig och vilja säga någonting, då känner man sig ofta väl att man krymper ihop på några centimeter och känner sig förminskad och
mindre. Men bakifrån när en kollega eller vän kan komma och hålla på axlarna, det är ju väldigt trygghetsskapande.
Då kan det vara trygghetsskapande, absolut. Mm. Det kan det vara.
Men det är händerna stilla någon som är grejen, för att klappa så här blir det också konstigt.
Det blir jättekonstigt.
Men låt oss liksom, du skriver på ett ställe att när det gäller vårt behov av beröring är det troligtvis ofta så att vi inte kan klä en sakna efter beröring i vare sig tankar eller ord. Vi lider en brist som vi själva kanske saknar och vi ersätter den bristen med alkohol, mat och kanske sex.
Mm.
Förklara hudhunger som du beskriver i boken.
Alltså, hudhunger, jag tror inte att det är så många som går runt och säger oh, jag har sån väldig hudhunger, utan jag tror man bara känner det som någon sorts otillfredsställelse och en tomhet. Och av någon anledning så verkar det vara så att fler kanske män än kvinnor har svårare att definiera vad det är för behov man har. Jag som kvinna kan alltså kanske lättare säga att jag vill bara att någon ska hålla om mig. Och en man kanske går ut och får en kortvarig relation, kanske bara för något dygn eller så. Och så blir det en sexuellt möte och så blir det inget mer än det. Och då känner man sig för stunden kanske tillfredsställd, men tomheten är likväl där efteråt. Så att vi misstolkar de här behoven, för de är så pass röriga och luddiga för oss. Kanske för att vi
så vi misstolkar bristen, alltså bristen på närhet, ja. Tolkar vi som brist på sex?
Ja. Eller brist på någonting, och då kan det handla om att man dricker alkohol då, eller äter för mycket mat eller någonting sånt.
För att vi inte vet det, eller för att vi inte har övat på ett klärigt ord, eller för att...
Men det är ju också ersättningar som ger ett tillfälligt lugn och någon sorts tillfredsställelse i kroppen. Så att det är ju inte så konstigt kanske att vi söker oss till sånt som aktiverar vårt belöningssystem på olika sätt. Men att vi inte vet att det är just närhet till andra människor som vi behöver kanske beror på att det är någonting som vi inte sätter ord på eller pratar om. Det är ingen levande diskussion, det är inget levande behov. Liksom.
För det är ju någonstans, det är ju en sorg också som du kände när du var på som krampartiet, men det är också, jag kan känna samma typ av sorg när jag läser all forskning och tänker på det liksom, och funderar ganska mycket på det här samhället när beröring och sex är så intimt förknippade med varandra, att vi inte vet hur vi ska handskas med beröring utan sex. Liksom.
Nej.
Utan när du höll mig i handen med båda händerna nyss här liksom, så jag tänkte inte på sex, jag tänkte direkt på terapeut.
Ja.
För det var också en sån här safe space.
Ja, just det.
Exempel. Men hade du klappat mig, då hade det börjat jättekonstigt.
Ja.
Det är svårt att liksom förstå de där grejerna. Jag tänker att beröringen mellan... Det finns ju någon slags en aspekt av MeToo här. Jag vill inte på något sätt förminska, för det finns också det där man, jag har sagt det säkert några gånger innan i podden, för jag tycker det är fascinerande och bra, nämligen någon som sa att om du inte vet skillnaden mellan liksom en kram eller att beröra någon eller vad som är ett övergrepp, då ska du inte göra något av det.
Nej.
Vi behöver ju lära oss av det. Men du skriver att män har lättare än kvinnor att tänka på beröring som något som ska leda till sex och en del av ett sexuellt händelseblopp, att det börjar tidigt i livet och sen är den där beröringen, associationen, grundlagd. Mm. Hur börjar det? Varför händer det hos killar och inte hos tjejer?
Ja, varför är det så? Och kanske är det något som med hur vi hanterar våra barn idag, med all den genusperspektiv som ändå har med oss på ett annat sätt. Jag tänker bara på hur mina barn hanterades på förskolan och de hade genusteman och grejer. Det har ju hänt väldigt mycket, även om vi säkert inte är så långt som vi skulle vilja vara.
Så du menar att du och jag kanske tillhör den sista generationen i det?
Det tror jag egentligen inte, men att det kanske åtminstone börjar suddas ut eller dämpas ner lite grann. Jag tror det här handlar ju om hur vi, mot vår vilja kanske, eller så hur vi har sett på, hanterat, diskuterat eller inte diskuterat det här med pojkar och flickor, att vi hanterar det annorlunda när de är små, och hur det här bildar sedan kulturer hos grabbar som är på ett annat sätt. Jag tittar till exempel på mina barn idag är det så, och där motsäger jag mig själv nu, för att det kanske ändå är så att många pojkar umgås mindre nu fysiskt. De sitter med skärmarna mycket och umgås. Och det här med hur vi hanterar kropp och beröring och närhet, det kanske är någonting som man då faktiskt inte får med sig. Med allt genusperspektiv i minnet ändå.
Tjejerna... Å andra sidan så får man ju en närhet eftersom man ju bara är en röst. Så du kan ju säga saker och ting, för du ser ju inte om du blir röd i ansiktet eller på halsen eller om du liksom darrar på
Nej,
det. Det finns den där intimiteten som jag uppenbarligen hade åstadkommit med en tidigare gäst, fast vi inte sett.
Men
är den typen av digitalt, liksom att vi kommer ganska långt, vi kommer ganska nära varandra utan att vi har sett varandra.
Mm. Det kan vi göra, men jag tror inte att man kommer ända fram. Jag tror att man behöver det här fysiska mötet också. Jag tror att det är jätteviktigt med det fysiska mötet. Jag tror det händer väldigt mycket med både hudberöring och i kombination med att möta någons blick och ögon.
Det finns ju också någonting det där med, alltså det, men med den här associationen som vi då ofta har, att beröring är kopplat till sex, då kan det också vara svårt att finna tillit nog för just en sån här platonisk beröring mellan två män eller mellan man och kvinna.
Mm.
Och du skriver någonstans att det leder till att en del män kan bli isolerade från sin beröring i sina liv, eftersom antagandet är att ett, all beröring är någonstans kopplat sexuellt, eller två, att de måste skaffa en partner, eller tre, sluta helt med beröring.
Mm.
Det är ju, jag tänkte på, jag läste Fredrik Virtanens bok där han ju beskriver ett liv med nya partners varje kväll. Det är ju en längtan efter närhet och allt han får är sex.
Mm.
Och det finns någon, det är en tomhet där är, som kanske den där tomheten just handlar om beröringen. Liksom. Inte för att göra någon slags psykologianalys av honom, men det var på något sätt så, eftersom i den reflektion han trots allt gör i den boken, så handlar det ju också om det där, vad är det man söker så småningom och vad är det liksom.
Mm. Precis, och där tror jag att vi är inne lite i en del av MeToo-debatten också. Att jag, och det här känns ju konstigt att säga det, men jag tror att många män som påstår att de aldrig fattade vad som var så fel. Jag tror att de talar sanning. Jag tror inte att man förstår vad som var så fel, för att man har en bild av beröring, närhet, sex som är liksom en enda sammansatt gröt på något vis. Man kan inte bena ut vad det ena eller andra är eller räkna ut vad konsekvenserna då blir av det ena eller det andra.
Fast då borde man sedan hålla sig långt ifrån alltihop. Om allting
ja,
är
ja,
sex,
absolut.
Så borde man inte ta i någon. Liksom.
Nej.
Jag är med på att liksom, de inte riktigt kanske förstod det.
Ja.
För att de inte förstod att de behövde förhålla sig till det.
Mm.
Att liksom, det här kan vara det, kan inte vara det, alltså kan jag liksom börja, för det är jag som kan avgöra när det är, jag menar inte nu, eller jag kanske menar det, eller en del av hela att flirta, att liksom försöka få någon annan intresserad, och det är ju den här dubbelheten.
Mm.
Du vill testa, vill du ligga med mig eller inte, ja då kanske jag liksom provar att liksom smeka ditt ben under bordet, så att jag ändå kan säga oj hoppsan, där var du, alltså det finns ju någonting i den där leken som jag kan tänka mig att...
Jag kanske tänker att det är mindre grovt än så. Att man stryker någon över ryggen på ett sätt som jag uppfattar som kvinna, som att nu har du gått lite för långt, det här känns lite för intimt för mig. Och den här personen har inte den kollen på liksom beröringsaspekterna, vad som är anses vara lite intimt och inte. Det är klart att när man är innanför låret på någon så har man ju gått alldeles, alldeles, alldeles för långt. Men jag menar kanske de här små nyanserna som är jättetydliga för mig. Men jag tror att de är otydliga för många som har kanske vuxit upp i en värld där man har fått mycket mindre beröring, som man har själv inte erfarenhetsmässigt lärt sig vad som funkar och vad som inte funkar.
Ja, precis. Det kan jag tänka mig att man har en sån... Man tänker som en typ av komplimang.
Ja, visst. Jag vill uppmärksamma dig. Jag vill visa att jag ser dig på något sätt. Och så blir reaktionen fel.
Det här kan ju också då användas som ett sätt att uppmärksamma någon. Och om man då har en kollega som är lite nere eller någon som behöver tröst, så skriver du att det är knep att faktiskt liksom se till att du rör dem extra mycket på jobbet.
Det här är ju totalt ovetenskapliga studier som jag gör.
Mm.
Och som jag har ägnat mig åt. Även innan jag skrev boken så började jag göra såna här grejer. Och det kan
jag
ju
ska noteras till protokollet. För jag protokoll.
Och det kan ju handla om att man... Jag tror jättemånga har såna här personer på jobbet som man tycker det känns som att de inte riktigt trivs. Antingen inte trivs på jobbet eller inte trivs med livet. Eller man ser att de har någon sorts behov någonstans av att bli sedda, för att de kanske faktiskt drar sig undan eller så. Och då kan jag göra såna här experiment för att jag ger dem lite extra beröring. Och det är ju svårt att, eftersom jag är väldigt noga med vetenskapligt förhållningssätt själv. Men jag tänker mig att jag faktiskt ser att axlarna ramlar ner lite grann på de här personerna. Och så kan det väldigt gärna komma en liten berättelse. Att de öppnar upp, att de börjar berätta och prata om saker och ting. Och jag gör det här experimentet även på folk som jag inte känner. Som jag möter på stan. Och det är oftast äldre damer. För det är inte så många äldre herrar som kommer fram till en och frågar efter vägen. Men en del äldre damer kan göra det.
De kan komma fram och fråga efter vägen, eller så kan de säga att, att vad tråkigt är att de har skräpat ner här, eller sådana här kommentarer. Och då kan jag lägga en liten hand på när jag säger, ja du, det är ju helt förfärligt vad de har skräpat ner här. Eller så lägger jag handen på överarmen där när jag liksom pekar ut att jo, men apoteket ligger 200 meter åt det hållet och sådär. Och då kan de börja berätta så här att jo, men jag ska köpa nästroppa till mitt barnbarn, förstår du. Och ja, så kommer det lite berättelser, så kommer det något leende och så slappnas det av lite grann. Och jag vet väl ingenting om de människorna. Det kan vara så att de har ett fantastiskt socialt nätverk. Men det kan också vara så att jag var den enda personen som de pratade med och fick beröring av på en hel vecka. Det kan ju vara så. Mm. Alltså, det är ju 40% av alla i Sverige lever ju i ensamhushåll och väldigt, väldigt många äldre naturligtvis. Och då tänker jag att då kostar det mig väldigt, väldigt lite att få den här människan att känna sig lite extra sedd och bekräftad. För om vi går tillbaka till det jag sa i början, att när vi tar i saker så är de på riktigt, då finns de i verkligheten. Så om jag tänker att jag är en person som ingen någonsin tar i, finns jag då? Finns jag med i sammanhanget då? Eller blir jag så att jag liksom på ett sätt kan tvivla på min existens och min samhörighet med andra? Så om man tar på någon så känner sig den här människan mera verklig i det sociala sammanhanget. Och det kan jag tycka är liksom essensen i att få finnas till.
Verkligen, det är fint sagt. Jag tänker på, också på att det här med att bara få att förstärka ett budskap när jag är på tåget och ser någon som håller på någon väska, så ska man tränga sig förbi eller man ska säga någonting. Liksom. Jag jobbade en gång i tiden i ganska mycket restaurangbranschen, och där så säger man i köket till att den bakom, för att liksom visa att du kan inte backa bakom. Mm. Alltså det är så jätteenkelt. Liksom. Och det betyder absolut ingenting, inte ovänligt. Bara, jag positionsbestämmer mig helt enkelt så att du vet det. Liksom.
Ja.
Det kan man ju inte säga på tåget bakom, för folk fattar absolut ingenting. Alltså då är jag liksom, när man ska tränga sig eller så, liksom, då kör jag absolut överarm. Mm. Så. Eller att ta, det är väl som man lär sig på restaurang, så här, i kök. Bland skulderbladen, där kan man ta. Mm. Bakom så kan man trycka lite så, så visar man liksom. Funkar jättebra. Ingen blir någonsin arg på mig för det. Liksom. Det är en sån jätteliten sak. Mm. Och sen så på vägen till på tåget så var något stökigt och underbar, liksom, och så hade jag brett ut mig på två stolar. Någonting, jag hade gjort någonting fel i alla fall. Så en person på tåget ska säga till mig. Ja. Och då kommer hon och säger till mig, skulle du kunna bara flytta det? Och samtidigt så tar hon mig lite på armen eller lite på axeln.
Ja.
Det var jätteintressant nu när jag satt och läste din bok samtidigt. Nämligen. Det var så intressant att bara säga, just det, hon använder ju det här nu.
Ja.
För att jag uppfattar henne bara som vänlig.
Mm. Och du gjorde naturligtvis precis så.
Direkt, det är, absolut.
Ja.
Och att liksom att ta någon där liksom på, ja, men det är utan på en jacka eller då, när man ska ta sig förbi någonstans eller på en kavaj eller på överarmen, då är man så här, bakom, jag ska bara ta mig förbi. Det blir mycket, mycket enklare än att liksom, så.
Men det skapar någon sorts följsamhet liksom.
Men för mig är det också dubbel, det är ett dubbelkommando. Alltså jag understryker vad jag gör.
Ja.
Alltså att leva som man lär, eller jag hittar inte orden, men du förstår vad jag menar. Det är, alltså, jag visar, jag liksom säger någonting och jag visar samtidigt att det är det jag gör.
Mm, absolut, men det är ju kommunikation i två kanaler samtidigt.
Just så.
Det är det ju.
Så det är liksom, det är väldigt intressant att använda händerna på det sättet, att bara liksom flytta på människor eller lägga på liksom så.
Mm. Jag har ju med en nu ganska känd studie också i boken, där man testar vilka typer av budskap vi kan skicka till varandra. Om en person blundar och jag bara använder händerna för att signalera. Olika känslor var detta. 8-10 olika känslor. Och hur fantastiskt precis som folk var i att faktiskt gissa rätt vilken känsla det var som förmedlades.
Och vad kunde det vara för känslor då?
Ja, det kunde ju vara glädje, sorg, stolthet.
Hur signalerar du stolthet?
Ja, det förtäljer ju inte historien. De skickar inte med någon video till den här. Jag hade, ja, det är intressant. Stolthet. Men jag kan tänka mig att man säger, oh, jag är stolt över dig och dina fina betyg, till exempel, den här klassiker. Att det då är ett tryck, tänker jag, att det kan vara.
Ja, just det, någon som tar på båda upp över armarna och säger,
kramar till lite grann. Stolt.
Jo, det där gjorde du bra.
Bra jobbat.
Ja, bra jobbat. Hur, om man vill liksom öva på att ge folk mer beröring, vi har pratat om det. Det är liksom den här lilla, lätta klappen. Att bara liksom Det behöver inte vara så mycket, det är bara det där.
Nej, och det är ju det. Vi måste ju försöka liksom avdramatisera beröring lite. Viss beröring ska man dramatisera, men det är ju den här som befinner sig i ytterkanten på vad som överhuvudtaget är acceptabelt. Men när det gäller det här att vi ska förhålla oss till varandras kroppar och våga röra vid dem, så det måste ju avdramatiseras med tanke på hur extremt mycket man vinner på lite beröring. Och det räcker ju med väldigt, väldigt lite. Det räcker med den här sekunden med handen på överarmen för att skapa en känsla hos den här andra personen av lite tillit och just att man har mötts, att man är sedd och att man kanske då blir mer hjälpsam och generös.
Så vi säger det som en läxa till alla som lyssnar, att ta någon på överarmen som ett sätt att liksom visa snällhet och generositet.
Ja, det tycker jag.
Det här blev ett väldigt spännande samtal tycker jag. Vikten av att avdramatisera hur vi förhåller oss till andras kroppar, det är någonting jag tar med mig. Inte minst för att beröring är ett så effektivt sätt att förstärka vad man säger till någon. Så öva på det. Ta någon på överarmen när du säger något och se hur de reagerar. Gillar du den här podden? Då ska du vidröra knappen följ eller prenumerera för att inte missa nästa avsnitt. I appen hittar du också alla tidiga avsnitt. Där bland det om manliga skitbeteenden med Peter Svensson och det om MeToo med Eva Röse som jag pratade om i inledningen. Producent för Perspektiv är som vanligt Gabriella Lahti. Jag heter Per Granqvist och podden görs av www.media för vad vi vet.se. Det var allt för idag. Vi hörs snart igen.